raket. Och lät han ju bara. Ganska menlös egentligen. De borde förbjudas.
En smällare helt enkelt.
Nej, raket. Aha. Smällare åker inte upp, de smälls ju bara.
Varmt, varmt och hjärtligt välkomna till det sista Geekpodden-avsnittet för i år. Men vi kommer tillbaka nästa år, såklart. Det som pyser där borta, och ni hörde precis, det var min kära kompanjon.
Ja, det är Magnus Sörensen som sitter där mitt emot Fredrik Fornänger.
Och öppnar en jättegod julglögg.
På burk.
Ja, på burk. Julmust heter det kanske. Ja. Hur mår du, Magnus? Och hur har du förberett dig inför det stundande nyåret?
Jag mår väldigt bra, och jag förbereder mig aldrig för nytt år. Jag kastar mig fritt ut i det bara. Däremot så är det svårt att lämna det gamla året, tycker jag. Jag tycker det egentligen är det ju bara en dag, eller en minut, vad säger man? Det är en tidsräkning som skiljer åt, det är ju ingenting annat. Men att man kanske egentligen målar upp någon sån här grej, att det är en stor vägg eller en portal man går över till den andra sidan på det här nya året som du inte vet så mycket om. Så kan man ju se på det.
Men jag tänker så här, i och med att vi har årstider i Sverige, även om vi kanske inte har det längre, men vi har två i alla fall, så blir det liksom som ett
har vi två årstider?
Ja, men vi har ju höst och sommar. Det är ju typ de
vi har. Ja, det är sant, visst.
Men det blir ju ändå så att nu är det en nystart, och nu är det en nystart. Det blir en nystart varje år på något sätt. Och det tycker jag är rätt skönt. Jag tycker i vissa andra länder längre neråt, där det är lite varmare, där är det ju typ varmt året runt nästintill. Det blir inte samma så här, oj, nu händer någonting nytt. Men nu börjar verkligen ett nytt år. Man kan titta tillbaka på det gamla. Och det är ändå ett år där det har skett så himla mycket. Vi kan titta på det lite senare. Jag är nyfiken på, för det vi gör varje år är ju att fira jul. Och vi tycker ju om att få de här nördiga presenterna. Vi är ju fortfarande de här papporna som tycker om när vi får julklappar, tänker jag. Så har du fått någon sån här julklapp i år som du känner så här, oh yes, ja, den här är jag så sjukt nöjd med?
Alltså grejen är att jag är ju... Jag tycker mest om att ge. Jag tycker så här, fan, köp inte till mig, spara era pengar. Men samtidigt så här, när man väl får, så tycker man att det är jättekul. Så att man kan inte säga att man inte gillar det. Men jag har blivit så där att folk har lärt sig att jag köper det jag vill ha. Så det är skitsvårt att köpa till mig. Så jag får ofta så här strumpor, kryddor. Nu fick jag senast jättebra. Jag gillar öl. Öl inköpt från ölstudion i Göteborg. Men det är ändå en fin grej att paketera och köpa fin öl. Så där, liksom. Rom fick jag. Nu låter det som att det är någon som gillar strumpor och alkohol bara. Men, nej, så att,
och kryddor.
Och kryddor, ja.
Vilka kryddor?
Och sen, vitpeppar. Och sen kan man... det är egentligen skitlätt att köpa till mig så, men jag och min kära sambo, att det är väl hon egentligen som skulle köpa det här nördiga till mig, kan jag tänka mig. Men vi sa i år så här för första gången att nej, vi köper ingenting ordentligt till varandra år, utan vi ska åka på en liten resa istället. Så att vi sparar det då till då, och där kommer jag ju unna mig nördiga grejer, kan jag säga. För vi ska åka till London, och där är det ju så himla många smultronställen för oss nördar i alla möjliga genrer. Så jag håller mig till stats. Så helt ärligt, i jul nu så var det inte mycket nördiga grejer, utan det var öl, strumpor och kryddor.
Spännande att ni har lagt upp det på det sättet, för vi har gjort ungefär samma sak, och då har vi slagit ihop både födelsedagar och jul, och vi ska dra till Paris där det också finns väldigt, väldigt mycket nördiga. Vi ska gå de här katakomberna under Paris gator, och vi ska såklart gå in i Disneyland och sådär med barnen. Och det har varit jättekonstigt att åka utan barnen.
Till Disneyland kanske?
Ja, ja. Men, för jag har varit i Frankrike på Cannes-festivalen och sådär, men jag aldrig varit i Paris, så det ska bli skitkul. Men jag har fått två fantastiska julklappar också av mig själv.
Ja, men okej. Det sa vi ju faktiskt inte, att man kan räkna med sig själv. Det borde ju räknat ut med röven. Jag har ju köpt till mig själv också. Men jag köpte dem innan jul. Och det har jag sagt, jag la ju ganska mycket pengar på mig själv genom att jag investerade i Lego.
Just det.
Och det har jag ju visat och snackat om i podden innan. Jag köpte ju på en och samma gång köpte jag faktiskt det toknördigt Ensam hemmahuset och Nightmare Before Christmas. Så att de har jag väl egentligen fått i julklapp. Men jag gav dem till mig själv innan för att jag skulle bygga dem och ha dem som prydnader inför. Så att det får jag väl i alla fall tillägga.
Mm. Jag fick ju ett fint paket på posten här lagom till jul. Två stycken paket då, såklart, eftersom jag köpte dem två paket. Det var inte kryddor. Det var Alien Second Edition rollspelet.
Mm.
För de har Fria Ligan, svenska förlaget, har ju gjort har ju licens på Alien licensen och gör rollspel på dem. De har ju för ganska många år sedan släppt Alien rollspel. Nu har de gjort reglerna bättre, världen mer, den är liksom mer beskrivande. Supernice illustrationer. De ligger där hemma. Jag har inte hunnit läsa igenom dem än, men jag älskar den här klaustrofobiska känslan. Vi har ju spelat Alien ett par gånger. Yep. Jag längtar länge till nästa spelsession. Det kommer ju bli awesome.
Men är det en fortsättning på den vi redan har spelat?
Det är en uppgradering kan man säga. Okay. Det är liksom second edition.
Så det är samma fast det de har lagt till saker?
Ja, man har lagt till saker, man har tajtat ihop saker, ändrat vissa grejer och sådär.
Så då blir din first edition meningslös?
Ja, ja, egentligen blir den ju det. Men samtidigt så här, alla kampanjer och äventyr och one-shots och sånt som kan ju fortfarande använda till second edition. Så att allting är fortfarande användbart i varandra. Okay. Men det är liksom en upphottad regelversion. En annan grej som också har med rollspel att göra, det var ju på 90-talet när vi var lite yngre och spelade mycket Drakar och Demoner, så fanns det en rollspelsvärld som hette Erebaltor. Allting då gavs ju ut av äventyrsspel mer eller mindre. Och de låg väl bakom Erebaltor-boxen också. Sen då när äventyrsspel splittrades och rollspelen gick en liten dipp, så försvann ju äventyrsspel och därmed alla licenser också. Man var ju inte så bra på att skriva licenser på den tiden, vem som äger vad och sådär. Nu när Fria Ligan har köpt tillbaka Drakar och Demoner licenser, alltså de får ge ut Drakar och Demoner, och dessutom släppt dem på engelska nu, med som Dragonbane tror jag det är. Så har man, de som har gjort Erebaltor, original, alltså Erebaltor är en värld. Det är en stor karta fullt med olika länder, fullt med olika äventyr och folkslag och traditioner och kulturer. Helt, alltså det är så välarbetat. Och de har samlat ihop de gänget som var med och gjorde det första för att göra liksom Erebaltor till de nya Drakar och Demoner som Fria Ligan har släppt nu. Och det fick jag också på posten med en gigantiskt vacker stor karta. Och det är så mycket nostalgi i att få återvända till den här världen som dessutom är upphottad.
Kul! Alltså rollspel har ju du överflöd nu. Hur många rollspel har du egentligen som du inte har spelat än?
Jag har inte spelat Blade Runner.
Det är det enda?
Ja, det saknar jag. Det är ju det jag egentligen vill spela jättemycket. Uh-huh. Och jag har köpt allting till det och jag älskar ju den noir cyberpunk-världen. Och vill verkligen ha varit på jakt efter sån detektivspel. Uh-huh. För det tycker jag hade varit kul. Men det har inte funnits tid helt enkelt med alla andra rollspel som drar. Men så den ligger och väntar fortfarande på mig. De andra har jag mer eller mindre spelat i något sammanhang.
Fråga mig hur många rollspel jag har.
Hur många rollspel har du?
Jag har 4 stycken faktiskt. Fråga
24?
Mig många, 4. Ja. Fråga mig hur många jag har spelat.
Ledande fråga det här. Hur många har du spelat?
Jag har inte hunnit med än. Så jag sitter på 4 stycken som jag vill spela med fortfarande inte. 5 har jag till och med.
Får jag gissa några?
Ja.
Jag vet att du har Fallout.
Ja.
Och den serien är högst aktuell nu och den världen är ju fantastisk.
Ja, alltså jag tror att det spelet ligger överst på min lista för jag är så sugen på att hoppa in i den världen. Vare sig det som spelare eller spelledare. Man älskar ju den. Det är någonting med postapokalyptiska världar där du inte riktigt vet vad du kommer kunna stöta på.
Och tänkte själv att börja i de här vålten och ge det upp. Alltså Magnus, varför spelar vi inte det här?
Jag vet inte, det är en jättebra fråga. Det är tid. Men jag gillar att köpa dem för när tiden finns, då ska den finnas där.
Ja. Möjligheten ska finnas. Sen då, så jag har faktiskt inte riktigt bra koll, men jag skulle gissa att det finns något Zelda-aktigt kanske.
Nej, det hade varit kul om det fanns något sånt.
Det gör det.
Gör det?
Ja, Fria Ligan har ju licens.
Nej, säg inte så.
Det kan du hugga tänderna i. Det är verkligen...
Skojar du?
Nej, de har ju släppt det nu.
Zelda?
Ja, det är Zelda-inspirerat.
Uh-huh.
Så det är ju den typ av värld med liksom den typen av... Alltså, illustrationer och så vidare. Och grafiken är inspirerad från den världen och de har samlat in så det ska kännas som du ger det in i Zelda.
Vad heter där. Detta så att jag kan hålla mig borta från det?
Jo, det här är ju ett spel som heter Twilight Sword. Och det tänker man ju på Twilight Princess, så har man ju direkt referensen till Zelda. Det är producerat av Two Little Mice, men det ges ut av Fria Ligan. Det är en Kickstarter och den kommer faktiskt, det blir en liten så här nyhet inför nästa år. Det släpps i början på nästa år. Men jag är såklart sjukt nyfiken då på vilka de andra fyra rollspelarna är, Magnus.
Ja, jag, vad har vi sagt nu? Vi har sagt Fallout, ja. Och jag har Western, och jag har Mutant, och jag har Dungeons and Dragons, och jag har det här, vad heter det, Sagoäventyr.
Ja, rollspel för barn.
Ja.
Det är ju också jättefint.
Ja, vi satt faktiskt och pratade, jag och lille Hebbe hemma, om rollspel. Och jag berättade lite hur det funkar och sa att jag ska göra ett rollspel för dig. Där du ska få liksom bestämma lite vad du ska vara bra på. Och så här funkar när man slår och sådär. Och så. Och jag har ju aldrig varit spelledare. Men tänkte att det är fan ganska bra att börja testa och träna på honom och sambo hemma. Så att, jag tänker att jag ska göra liksom en liten... så här kort äventyr, bara hitta på. Och så får vi se hur det går för dem. Och så får jag se vad jag stöter på för utmaningar och grejer hur man ska föra sig som spelledare.
Och just det spelet är så himla lätt och bra att komma igång med. Och just i det sammanhanget att spela på det sättet. Perfekt. Men kul, jag är jättegärna med på Western också när du rör igång.
Ja, herregud. Det, absolut. Det kommer.
Men vilka fina julklappar vi har fått ändå.
Ja, det tycker jag.
Hallå, hallå, kära lyssnare. Här kommer en liten julhälsning från en av Geekpoddens deltagarna, Kristoff. Jag har haft en fin jul med det vanliga, julklappar, julmat, tomte. Jag var inte själv tomte i år. Det brukar jag vara ibland faktiskt. Väldigt rolig grej att göra faktiskt. Så jag kan tipsa alla som inte har varit tomte. Väldigt roligt. Sen har jag fått lite roliga julklappar också. Två jättefina ölglas från Mikeller faktiskt. Som är med jultema. Väldigt, väldigt fina. Och sen har jag fått en vinylskiva också av min Secret Santa. Och det är ingen annan skiva än Styva Linan. Som kanske inte är så jättekänt band. Men ett Göteborgsbaserat band med lite anknytning till Trollhättan. Och mig faktiskt, min sambos kusin med att spela bas där. Och då kom jag ju... osökt in på lite tips för nästa år. Och det är faktiskt att lyssna på Styva Linan. Det är ett väldigt härligt band. Väldigt glad, indie-rock-aktigt. Lite proggigt så. Och bra röj helt enkelt. Så kan ni inte se någon live, vilket jag rekommenderar, så finns de på Spotify också. Eller köpa skivorna. De har två album släppta. Ett till tips. Tänkte gå lite smalare och tipsa om en serie på SVT faktiskt. Som heter Berit, en bättre man. Och det handlar om en man som... en norsk serie faktiskt. Det handlar om en man som är en näthatare kan man säga. Klassisk incelman. Som till slut efter allt hat på nätet blir påkommen. Och hans identitet kommer fram till ytan och... därifrån får man nog följa hur han tar sig an det här helt enkelt. När han inte kan vara bakom en tangentbord längre. God fortsättning på er, så hörs vi. Hej på er.
Och nu har vi lämnat julen bakom oss och vi stundar, nu stundar nyårsafton. När ni hör detta har ni säkert nyårsafton kanske redan varit. Men det är ju fortfarande i början på ett nytt år som kommer därnäst. Och då vill vi ju såklart veta vad kan man ta med sig från året som har varit. Och då kan det vara lite tips eller så vidare. Så har du någonting nytt, härligt, göttigt att tipsa om här, Magnus? Som de som lyssnar hemma, det här skulle man kunna göra.
Jag har ett bra tips som är ganska oväntat. Jag tänker så här, jag har sett film i år, inte så mycket film i år. Ska helt ärligt talat så är det nog det året jag har sett minst film, kollat på minst serier. Jag spelar väldigt mycket spel och jag har gjort väldigt mycket så här praktiska, byggt med Lego, pysslat och grejat och så där. Men det jag ska tipsa om som faktiskt dök upp här under juluppehållet som var väldigt kul, var väldigt oväntat. Det var både nostalgiskt för mig och det var en nytändning och en upplevelse för de andra som var med. Vi befinner oss i mitt hem och det är min sambo och det är min lille Hebbe. Och vi var på Spelmuseet för 1,5 år sedan som var i Göteborg. Jag hade en utställning, Världens spel eller något heter det. Och där i början på den mässan så hade de ju eller den utställningen, så hade de sådana spelkonsoler gamla, och ett av dem var Street Fighter 2. Och då kunde man spela mot varandra två personer, och då mötte min sambo och Hebbe varandra där. Och Hebbe spelar väldigt mycket spel, min sambo spelar inga spel. Och min sambo krossade Hebbe, och Hebbe var så förvånad över det. Och han har inte släppt det sen dess, så att Street Fighter 2 ligger som en sån här grej i hans huvud. Det där är liksom grejen som Anna slog honom i. Och då blev han så här, shit, wow, Anna är bra. Men bara på Street Fighter. Så jag laddade ner Street Fighter 5, eller jag laddade in Street Fighter 5 som jag har hemma till PS4. Och vi började spela. Och det visade sig att även där sparkade hon hans rumpa med samma karaktär. Och då blev det lite som en sån här katt och råtta lek att de skulle båda vinna med varandra. Hebbe skulle bli bättre. Och sen började de slå varandra lite så där varannan gång och fastnade för spelet. Och Anna då, som inte spelar spel alls, frågade till och med, du, kan du visa sen hur man startar PlayStationet och hur man startar Street Fighter? Och jag bara, yes! Så att nu har ju båda bestämt sig att de ska bli bra på detta, de ska bli bättre, de ska låsa upp nya karaktärer. Och Street Fighter, för er som inte vet då, det är alltså ett fighting-spel där man är två karaktärer som börjar på varsin sida av skärmen och möter varandra och ska fightas med varandra i bäst av tre. Och i detta finns det hur mycket karaktärer som helst. Du börjar kanske med 8-12 karaktärer, men du tjänar pengar när du spelar spelet så du kan låsa upp nya karaktärer för sen. Och de hade jättekul med detta verkligen. Och igår kväll satt vi fortfarande med det. Fram tills när Hebbe skulle lägga sig liksom, och bara, nej, ska vi inte köra en till? Båda ville det, men bara, nej, nu får vi gå och lägga oss. Så att,
klockan är halv tre, måste lägga.
Ja, nej, men det blev lite så här, för mig började det nostalgiskt, för jag växte upp med spelet Street Fighter 2. Och de, Hebbe då, som är supergamer, och Anna som inte spelar alls, hittade varandra på något sätt i spelvärlden tack vare Street Fighter. Och det var väldigt kul att köra, och det var första gången som man liksom inte får tillbaka kontrollen direkt av sin sambo när man testar det här, utan hon behöll den och ville ta en match till och en match till och en match till.
Oväntat val av spel,
eller hur? Så att det var det som var så himla kul, att det var oväntat, det var väldigt nostalgiskt, och det var väldigt kul att alla bondade liksom på detta, men jag backade lite och de fick bonda ännu mer där, och båda är sugna på att sitta lir. Hebbe satt och spelade i morses liksom också, så att det har blivit en sån ny grej att sitta och kämpa och få de här pengarna för att uppgradera och få nya karaktärer och se sen vilka är verkligen de bästa och roliga. Jag har inte ens sett alla karaktärer här, för jag växte upp med det först med tvåan, och i det här är det ju hur mycket karaktärer som helst som jag aldrig har sett, så jag blir också pepp och låser upp för att se vad kan de göra.
Och det som är bra med det här spelet är att du kan köra en match, det går ganska snabbt, och sen kan man göra någonting annat, så det är inget spel som du verkligen måste gräva in 80 timmar i.
Nej.
Du kör några minuter. Absolut. Och sen kan det vara klart.
En match kan vara över på 10-15 sekunder. Du har en och en halv minut, eller kanske två minuter. En och en halv minut eller något, tror jag det. En rond är, och det är bäst av tre. Så det går väldigt fort, och det finns väldigt stor variation i hur man kan välja att spela spelet. Och det finns ju de som bara button-mashar, bara trycker på knappar och kan vinna ändå. Men det är ju de som faktiskt tar det lugnt, tittar vad som händer och agerar ut efter det, som lär sig. Och det har båda de här börjat lära sig nu. Och det är himla kul att se när man utvecklas.
Och då har ni ju en film att se fram emot 2026. För då kommer ju den nya Street Fighter!
Ja,
jag har inte exakt datum på det, men den kommer i alla fall.
Ja, vi behöver ingen datum. De gjorde ju en version på 90-talet där med Jean-Claude Van Damme och Kylie Minogue.
Ja, episkt.
Och nu ska de göra en till då med massa olika fighters, och Jason Momoa spelar Blanka, och herregud, jag kommer ju se den på något sätt liksom, men jag vet inte fasen. Det är kul att de kör.
Den vinner nog ingen Oscar. Nej. Men den kommer att vara lika underhållande som Minecraft och Super Mario Bros kanske, som också kommer en ny film på i år, 2026. Mario alltså.
Ja, det är mycket spelrelaterat framöver när det gäller film, så det är väldigt roligt.
Hejsan, hejsan. Erik Svensson här. God jul och gott nytt år. Jag tänkte att jag skulle berätta lite om mina julklappar. Eller ja, kanske specifikt min nördigaste julklapp då, som jag fått. Som jag kanske inte skulle säga är supernördig. Men jag har ju börjat att stonka korv. Eller stoppa korv, om vi säger. Jag tror det, tekniskt sett så säger man nog stonka korv. Vilket ju är väldigt kul. Jag köpte en köttkvarn och fixade lite sån här grejer. Gjorde korv här i jul. Det var ju superroligt. Och jag har haft sådan tur att jag fått en alldeles egen korvbok. Taylor & Jones korvbok. Fick jag faktiskt i julklapp. Så det är fantastiskt roligt faktiskt. Och jag har redan börjat ha lite planer för att testa lite olika nya sätt att göra korv på och skaffa lite mer tillbehör för att göra korv på olika sätt och så här. Och känns som att det kommer hålla mig lite busy här under 2026 faktiskt. Det skulle jag tipsa om, faktiskt, göra korv. Det är riktigt roligt. Ganska lite klurigt är det, men man blir bättre. Sen så skulle jag väl göra ett, får jag väl ge ett lite drinktips till det nya året. En väldigt, väldigt trevlig cocktail man kan göra är French 75. Det är ju en sluppsam på nätet helt enkelt. Det är ju alltså då en drink som innehåller gin, sockerlag, lite citron och så toppar man med champagne. Eller om man vill vara mindre lyxig så kan man väl ta någon slags torr prosecco. Men toppar du med champagne så blir det riktigt trevligt. Ja, prosecco kan vara okej. Okay. Jag vill inte vara för snobbig. Men det är i alla fall en väldigt, väldigt god drink som jag skulle vilja tipsa om. Så French 75. Lite så här nyårsvibe på den och ja, en klassisk toppendrink. Det är mina hälsningar för det nya året. God jul och gott nytt år. Åter en gång hälsar Erik Svensson, Geekpoddens dödsexpert.
Själv då, vad är det för något gött du tipsar om?
Ja, men jag har ju alltid velat att mina kids ska fastna för det som jag tyckte om när jag var liten, det vill säga peka-klicka-spelen. De gillar ju egentligen att spela helt andra spel. Och Caspian, min äldsta 10-åring, han är ju väldigt mycket fast i Fortnite och sådär. Så jag har ju provat, jag provade att visa dem Monkey Island när man är den här piraten som läser massa skumma saker, men det tyckte de var lite för absurt och lite för svårt. Så jag gick verkligen in och så här, vad finns det för hyfsat nya peka-klicka-spel? För att lite är de nyare så är de ofta så ganska mycket bättre kontroller och lättare att komma in i som passar för den här åldern. Och så hittade jag ett spel som heter Lost in Play som kom för något år sedan. Så jag installerade det och du spelar som ena stunden som lilla syster och andra stunden som storebror, så det passar ganska bra för det funkar ju hemma där de är, exakt det. Och de då ska lösa problem ihop. Grejen är att det man spelar i är deras fantasivärld där de fastnar. De fastnar i sin fantasivärld och ska försöka hitta tillbaka till verkligheten. Och det är så det är väldigt, väldigt mysigt. Det är väldigt, väldigt gulligt. Men det är sjukt kluriga problem, tänkte jag säga. Lösningar, pussel och så vidare. Väldigt anpassat för deras ålder. Det är inte för lätt, men vissa saker tar en stund att klura ut. Så du måste ha lite tålamod och eventuellt kanske få lite hjälp av pappa eller mamma. Eller någon annan lite äldre som sitter och kan hjälpa till. Men shit vad roligt det är! Och just den här mysiga grafiken. Jag tror att spelet kommer av ett par som satt och gjorde det här spelet hemma bara för att de ville att deras barn skulle ha är just ett peka-klicka-spel där de kunde komma in i fantasins värld. Och så de väver ihop det här så himla häftigt. Jättebra gåtor. Väldigt lagom längd på det. Kostar bara något 100 lapp eller 2 att köpa. Helt klart värd. Och givetvis, min son, han har suttit och spelat det mellandagarna här nästan varje dag. Och nu får han använda hjärnan på ett annat sätt när han spelar. Så pappa var mycket, mycket nöjd. Så det är ett väldigt bra tips till er där hemma som både att peka klicka spel eller som inte kanske vill ha ett fightingspel först och främst, och där har ett barn som kanske kan sitta ner i lugn och ro, som inte behöver de här dopaminklickarna hela tiden utan faktiskt kan fokusera. Det är bra, de behöver fokusera lite ibland och få tänka lite. Jättebra tips. Lost in Play finns på PlayStation, PC, whatever.
Svinbra, jag har faktiskt lagt till det i min så här, kom ihåg hög för jag såg att du spelade det, så gick jag och tittade på bilderna och bara, det här kan vara intressant, och sen har jag inte gjort så mycket mer, men det ligger där så att dyker det upp i periferin så där, så kanske man slår till det plötsligt.
Det ska du absolut göra.
Tjena podden, vad kul att få vara med på årets sista avsnitt. Det Det känns lite vemodigt att året redan är slut, men jag tycker också det är lite skönt. Det är gött att komma igång med ett nytt år. Det här har ju ändå varit ett härligt år. Jag blev ju faktiskt farsa för första gången 2025. Den 16 december fick jag en tidig julklapp i form av min son som ska heta Bob. Det kommer bli kul att träffa han. Så därför var det också lite lämpligt att jag var tvungen att hitta någon typ av julklapp till Bob. Då tänkte jag länge, vad kan jag ge till han? Jo, det finns ju såklart en actionfigur från filmen The Hateful Eight av Quentin Tarantino. Det vill säga Bob the Mexican. Den går ju att få tag på som leksaksfigur. Alldeles för dyr, och antagligen kommer man inte kunna använda den på säkert 6-7 år. Och dessutom kommer man inte kunna se filmen förrän i alla fall 11-12 år. Så att kanske en riktigt korkad leksak. Men å andra sidan är jag inte jättekänd för att köpa smarta grejer. Så att det går ändå i linje med min livsfilosofi någonstans. Sen måste jag också bara ge ett riktigt härligt tips på en underbar film jag såg nyligen. Och det är Dirty Rotten Scoundrels, det vill säga Rivierans guldgossar på svenska, med Steve Martin och Michael Caine och kejsaren själv från Star Wars, Ian McDiarmid. Det handlar om att Michael Caine och Steve Martin är två stycken glidare som steker runt på franska rivieran och lurar rika kvinnor på pengar. Men i och med att Michael Caine redan gjort det länge, så störs hela hans liksom balans genom att Steve Martin ska komma in och också klampa in på det här territoriet. Så det blir ju två stycken gubbar här som behöver konkurrera om samma typ av kvinnor och att förföra, va. Och den är väldigt, väldigt rolig och väldigt, väldigt skön och olik det mesta som görs nu för tiden. Så det är verkligen en varm rekommendation. Rivierans guldgossar. Hoppas ni får en underbar nyår och att det ska bli väldigt roligt att spela in massa nya avsnitt nästa år. Ha det gött hela gänget. Ciao, ciao!
Sen har jag sett en film också som jag tycker jag kan rekommendera till alla. Det är nästan en av årets bästa filmer, alla kategorier. Och jag är alltid så överraskad varje gång jag ser en film som jag verkligen... Jag tänker så här, det här är väl okej, men det, jag trodde inte att det är den jag skulle ta med. Men jag tänkte att det kommer vara Superman eller Thunderbolts eller någon helt annan, The Last Bus eller någon sån här film som har Oscars feeling. Men nej, det här är Zootropolis 2. Jag har... Kommer du ihåg när vi såg de här gamla filmerna där vi tittar, vi flyger och sådär? När man verkligen får minst 1, 3, 4 skämt i minuten. Man bara sitter och garvar och garvar och garvar och garvar. Och ungefär så är Zootropia 2 uppbyggd i första filmen också. De har fått in så många detaljer, så många skämt, både för barnen men också för vuxna. Så du sitter och följer med den här lilla kaninen och den lilla räven, och de är ju väldigt omaka par, och så ska de lösa ännu ett mysterium ihop. Och varenda karaktär är ju så sjukt rolig. Och de här går inte ihop, och de får en orm med sig, och de får med sig några till hjälpredor och ger sig in väldigt magiskt fint uppbyggd värld. De har verkligen tagit tid på sig att bygga den här världen som Zootropolis är. Det känns verkligen som att det är genomtänkt, och det är det ju. Så att här satt jag och njöt från första bildrutan till andra, och en referens är helt fantastisk som barnen inte har en aning om, och det är ju Stephen King boken The Shining. Det gjordes ju film av den och Stanley Kubrick. Och där i slutet så går ju Jack Nicholson in i en stor labyrint där han fryser ihjäl. Och det här är ju inte så många som tänker på, men vi föräldrar som har sett den här Shining, de har en scen som är identisk med detta. Det fryser inte ihjäl någon såklart eftersom det är en barnfilm, men det där man verkligen känner, oh shit, de går in i Shining-labyrinten, helt magiskt, och man bara satt och njöt.
Sånt är ju, alltså, animerade filmer har ju varit ganska duktiga på det i många år, att göra det så att vuxna, alltså att det finns de här lager så att kidsen fattar, men de vuxna älskar det också. Alltså jag var ju älskade ju så här Minions och de här grejerna för att de hade humor som inte träffade kids, men som faktiskt vi bara, wow, det där var roligt på riktigt sådär. Och filmer har ju börjat, det blir mer och mer och mer och mer och mer, så att jag kan tänka mig att det här är ju en normal utveckling, att, eller tydlig utveckling, att det kommer bli mer sånt. För det, alltså, då blir det ännu roligare. Och det blir, vem håller i pengarna? Jo, föräldrarna. Vet de att de kan gå och skratta lite också på en barnfilm, så är det ju win-win.
Ja, nej, så att se den här, det är mina tips för er nu efter nyår och ni vill ha någonting att göra. Går inte på Avatar, gå på Zootropia 2 eller Zootropolis eller ja, vad det nu heter här i Sverige. Och Lost in Play om ni vill spela ett mysigt spel hemma, eller då Street Fighter om ni vill få med sambon på något bra spel. Där har vi tre jättebra tips, Magnus.
Svinbra.
Hallå där, Peter Tigge här, som hoppas att ni har haft ett lika bra år som jag har haft. Jag älskar ju att variera mig inom mina olika hobbies, men det är ju långfilmer jag ständigt återkommer till. Och om ni känner att ni vill variera lite från vanliga mainstream-serier och filmer som ni stöter på, så kanske ni vill göra som jag, få lite mer exotiskt i ert liv. Då kan jag tipsa om att lägga till en till profil på ert Netflix och där välja engelskt språk istället för kanske svenska som man brukar ha valt. Det gör att du sedan då kan söka upp serier och filmer som inte har svenska undertexter, men engelska finns ju. Och då kan du komma åt och se dem lite extra. Så kan du till exempel söka upp på Korean eller Anime eller French eller Italy eller vad det är nu som du vill botanisera lite extra inom. Själv så vurmar jag ju lite särskilt för de storslagna indiska filmerna som du nu kan komma åt. Så då kan du till exempel se Dangal, som länge tillhörde IMDb:s topp 100. Dangal alltså, om den indiska brottaren som nådde långt regionalt men aldrig helt fram internationellt och som desperat vill ha en son att träna. Men så får han ju bara döttrar och efter döttrar som föds som han inte tror på kan hålla på med brottning. Men tills två stycken av de här döttrarna övertygar honom om motsatsen när de brottar ner sina jämnåriga grabbar och sen tränar hårdare än hårdare med hans hjälp för att bli bäst i världen. Eller så kan ni se den storslagna RRR, alltså tre stycken R på engelska. Det är inte så lätt för mig att säga som smålänning. RRR. Men här har vi en fenomenal äventyrsfilm som utspelar sig i början av 1900-talet. När Indien fortfarande var en engelsk koloni. Och då där de här engelska förmyndarna tar en liten flicka från en by eftersom hon sjunger och målar så fina henna-tatueringar. Byn skickar ju deras skickligaste man efter henne till staden för att hämta tillbaka henne. Och där blir han vän med en polis som fått uppdrag att leta upp honom utan att de vet om varandras identiteter. Nu ska jag inte prata sönder filmerna här, men den innehåller alltid någon story, drama, action, spänning och sångnummer då såklart. Och det är en av de två filmer som jag sett om direkt efter på raken efter att jag sett den första gången. Och har du som lyssnare något filmtips på någon indisk film så får du gärna höra av dig via sociala medier. Någon gång skulle jag gärna få tid att dyka ännu djupare ner i ämnet så att vi kan göra ett avsnitt om Bollywood-filmerna. Men nu ska jag fortsätta att njuta av mina 4K-steelbook som tomten kom med, som till exempel The Sixth Sense och Seven.
Six Seven!
Det är nog lugnast att vi bryter här bara.
Tänker att vi ska gå vidare med att plocka upp några saker som vi faktiskt vill plocka med oss från året som har gått nu. Fem grejer var som på något sätt definierar vårat 2025. Och vi har gjort det. Vi har plockat ut fem var. De är inte i någon speciell ordning heller, utan det är bara fem olika saker som vi känner att det här det definierar 2025. Mm.
Vill du börja, Magnus? Jag har en. Kan jag börja med en?
Jag kan köra. Ja. Jag kör mitt rakt av, tänker jag. Och detta är utan någon sorts ordning alls. Och det här är utifrån mig. Och någonting som definierar mitt 2025 och som jag kommer ta med mig är Lego. Jag har återupptäckt Lego, så jag skriker om det. Jag har insett att det inte bara är en byggsats. Jag har insett att det är terapi. Jag har insett att det är lugn. Jag har insett att det är glädje. Vare sig du sitter och bygger själv eller med andra. Jag har ju byggt själv. Jag har byggt med min son. Senast i förrgår satt vi 4 stycken hemma hos mig och byggde Lego samtidigt. 3 vuxna och 1 barn. Alla hade fantastiskt. Alla blev sugna på mer efter. Och alltså jag har ju byggt ensam hemma huset. Jag har byggt Nightmare for Christmas. Jag byggde huset från filmen Up nu. Min son har byggt Bumblebee. Han sitter och bygger grejer från Fortnite. Alltså vi har verkligen satsat på de här lite större grejerna, så att man kan ha kvar statyerna som det då blir samlade sen också, att bli lite mervärd istället för att det är en lite mini bil som hamnar i en låda sen, utan det blir ett sånt mervärde. Det är byggandet, det är upplevelsen, det är lugnet, det är koncentrationen, och det är då att du får den här fina prylen sen.
Och du kommer undan med det nu också, för det är årets vuxenleksak, eller det är årets julklapp, vuxenleksaken, så att man kan med gott samvete sitta och göra Lego. Jag har också gjort lite Lego med mina barn, så att det är, och jag tycker det är fantastiskt trevligt.
Ja, man ska aldrig glömma bort, Lego är för alla. Allting, herregud, lek är för alla för det första. Lek och spel och film, alltså allt vi håller på med här, det är alltid för alla. Jag plockar även med mig Ark Raiders, det senaste... Min senaste drog från Sverige, Embark Studios, som har gjort den här Extraction Shooter som vi pratat om tidigare och kommer prata i ett helt avsnitt där vi pratar om Extraction Shooters här efter nyår. Det är ett spel som jag trodde inte att jag skulle bli så hooked på det. Och jag pratade även med Josef Fares när vi inte spelade in sist också här, när vi träffade honom om detta, och det var hans favoritspel också. Och det är ju ett helt magiskt spel som... Man kan tänka sig att det handlar om att loota saker, hitta saker, leta efter saker och få med dem hem igen. Men det man har upptäckt är att det är inte letandet som är spelet, utan det är vad som händer på ditt lilla uppdrag. Det är lite så här. Målet är inte äventyret, utan äventyret är det som händer när du försöker nå målet. Det kan vara så här, ett exempel, jag satt med min bror igår och vi spelade, och man bara, vad ska vi göra? Är det något, har du något uppdrag eller något du letar efter? Så här, och så bara, nej, skitsam, vi drar bara, det blir ett uppdrag i vilket fall. Vi kan leta efter den grejen och så se vad som händer. Och visst fasen blir det ett helt episkt uppdrag där man stöter på olika saker som man bara inte alls har räknat med, hittar saker man inte alls har räknat med och hamnar i sådana konstiga situationer. Och det är intens, det är fantastiskt ljud, det är fantastisk kontroll, det är, alltså, det är bara så jäkla underhållande från uppdrag till uppdrag. Och de är inte så långa heller, för du har 30 minuter på dig som längst på en karta, men oftast lämnar du kartan innan. Så säg att du effektivt spelar 15-20 minuter och du får sådana filmiska ögonblick som, alltså, det skulle kunna ha varit med vilken Hollywoodfilm som helst, men det är vi i huvudrollen.
Det låter ju helt fantastiskt.
Ja, och det kommer bli mycket mer om det. Så det spelet kommer ju leva väldigt länge, tror jag, med tanke på hur de uppdaterar det. Jag plockar även med Blueprints, som jag har pratat om tidigare. Och det är ju det här pussel slash escape room slash roguelike-spelet som var väldigt mysigt att sitta och hålla på med. Som jag tror att kanske inte alla klarar, för det var himla mycket större och krångligare än vad man trodde. Men det är en genre som jag hoppas att de satsar mer på efter detta. Och tror tack vare detta spelet så kommer vi få mycket fler sådana spel. Jag hade väldigt trevligt i våras i alla fall. Jag plockar med mig Stranger Things, och inte bara då tv-serien Stranger Things, utan konceptet att göra som Stranger Things gör. Lägg ner tid, pengar och fokus så att det blir jävligt bra. Håll inte på att ösa ut säsong efter säsong efter säsong. Gör det bra och avsluta det ordentligt. Nu vet vi inte hur det slutar.
Men än så länge är det fantastiskt.
Vi som sitter och spelar in nu vet ju inte, men om någon dag så vet vi ju. Så att när det här släpps så kommer ni ju veta hur det slutar. Men det de har gjort än så länge är att de har ju faktiskt haft det fantastiskt från början till slut. De har låtit sista säsongen, de har jobbat aslänge på den. Det är ordentliga avsnitt, de snålar inte med någonting. De går all in, och det är inte bara explosioner, utan det är fan karaktärsutveckling. Det är bra serie från början till... förhoppningsvis till slutet. Jag vill att fler serier gör så här, fokuserar och verkligen gör det jävligt bra, inte bara ut för att komma ut med det. Jag tror detta är anledningen till att jag kollar på färre serier nu för tiden, att många har gjort så. Men jag hoppas att det här kan bli, för när folk ser hur stort Stranger Things, alltså hela året är ju ett Stranger Things år även om det är nu slutet. Alla har ju laddat upp till detta, det har ledit upp till detta så himla länge. jag tror att många skulle vilja göra så och förhoppningsvis ta efter det.
Mm. Nej, men det är just hitta det formatet. Netflix kraschade ju när de släppte de första avsnittet för det var så eftertraktat och det är ju årets serie. Och det är väl länge sedan vi hade en sån serie som alla snackar om. Så att, kan man få till det igen, det blir episkt.
Ja, så mer sånt. Det sista jag tar med mig är faktiskt någonting som var Netflix-exklusivt. Och det är K-pop Demon Hunters, som väl egentligen är bland det största, om inte det största, förutom Stranger Things, då, i popkulturvärlden i år. Så oväntat. Min son satte på den och bara, jag har sett den, så kolla på den. Och jag bara, titta på den du. Det slutade med att jag satt och småtittade åt sidan hela tiden. Och sen bara, fan, ska vi se den från början nu så jag får hänga med. Och du hör ju Golden överallt. Det är så här, jag kan fatta att folk är trötta på att den dyker upp överallt, men jag tycker att det är fan årets låt. Det är så fruktansvärt välskrivet, det är så catchigt, det är så bra, och att de har fått till en serie eller film som i detta fall då handlar om tre stycken Demon Hunters, de här tjejerna som även är pop, K-pop-artister.
Alltså bara idén är så här, ja, det är helt... att de fick igenom det, är briljant eller?
Ja, det är briljant. Och sen att du dessutom då får till låtar som får sina egna liv och liksom blir lika stora som en popstjärnas låtar och skulle kunna klara sig lika bra på egen hand. Att de får till detta och de lyckas ju blanda som skön hur. De får liksom, det blir Studio Ghibli-feeling ibland, det blir väldigt amerikanskt ibland, det blir, alltså de blandar så mycket olika grejer så att man blir glad innanbord som man ser, och man blir glad att det har blivit så himla stort. Och nu när de här original, de som sjunger låtarna, har fått träda fram, och för det är ju olika som sjunger och som är rösterna innan de pratar. De har ju fått träda fram och köra live framträdande överallt nu. Det är ju så coolt. Och de har ju blivit superstars också. Så att, och en K-pop Demon Hunters 2 är under utveckling. Det fattar man ju direkt. Det här kommer ju bli ett superfranchise. Så att det är så roligt att de har bra story, bra karaktärer, bra musik, kul för unga, kul för äldre. Bara mer av detta. Så coolt. Det är en av de största grejerna jag tar med mig från året faktiskt.
Jag har ju varit lite mer fokuserad på fenomen som jag tar med mig. Kanske inte sådana som jag tänker såhär, oh, det här är jätteviktigt för mig. Utan som jag tänker, de här grejerna hände i år och det kommer definiera popkulturen för ganska lång tid framöver. Och kul att du tar det med K-pop, så tar jag den direkt också. För just K-popen, den har ju varit stor tidigare. Men nu i och med K-pop Demon Hunters, hur den har spritt sig på så många nivåer, hela K-pop-genren. Det tror jag inför framtiden. Då kommer man titta tillbaka på året och se, där var en milstolpe, här kom K-pop Demon Hunters, och det K-pop-fenomenet kommer ju växa ännu mer, för nu kommer vi se rip-off, vi kommer se massa saker som kretsar kring den här genren, både artister, musik, filmer, serier, spel, whatsoever. K-pop, den är här för att stanna.
Ja, ja, absolut. Och det första jag sa när jag hörde de här låtarna var att, alltså, till exempel Golden då. Svenska Melodifestivalen kommer ha minst två låtar som försöker vara Golden. Jag lovar er, ni hörde det här nu.
Hej, det är Jonas, Geekpoddens rollspels- och litteraturexpert. Ja, jag är ju egentligen steampunk-expert också, men jag undrar för jag verkligen har kvar den stolen. Vi har ju blivit uppsamlade för att bland annat berätta om våra nördigaste julklappar och vad vi har för tips inför det kommande året. Och ja, när man är vuxen då får man inte så mycket julklappar längre. Man får ju ge julklappar till sig själv. Och den julklappen jag gett till mig själv är ett löfte om att försöka vara med i mera Geekpodden avsnitt under 2026. Det blev väldigt få nu det senaste året, men ibland har man mycket att göra. Ja, det kanske är mera nyårslöften än julklapp, men det är en bra sak ändå. Det kommer bli bra i slutändan. Det är ju alltid svårt att tipsa om saker. Jag har ju alltid ett egen intresse i egenskap av förlagschef på Elosso förlag. Jag vill ju bara tipsa om sånt som vi gör. Jag har ju till exempel släppt två nya chockprodukter under 2025. En reprint utav grundreglerna eftersom de gamla sålde slut. Och vi har uppdaterat grafiken och allting så det ser ut som de lite nyare böckerna. Släppte en settingbok vid namn Stunde Null i efterkrigstiden i Tyskland. Och ja, det här är lite hemligt. Det kommer komma en ny chockbok om allting går bra runt påsk nästa år. Jag kan inte berätta mer än så, men ni får hålla span på det. Skräckspelet till dataskräckspelet Look Outside är nog det 2025 års bästa spel för mig. Ett klassiskt JRPG, tänker typ Chrono Trigger eller Earthbound, fast man är inlåst i ett hyreshus när det pågår ett kosmiskt fenomen utanför så att man inte kan gå utomhus och folk börjar muteras. Och ja, jag skulle bli glad det om du som lyssnar på detta provar det. Det har mina varmaste rekommendationer. Jag kanske får komma med i ett avsnitt och prata pixliga skräckspel med resten av teamet. Det är en ganska bra idé.
En annan grej som jag tar med mig, det är nästa fas av superhjältefilmer slash serier. Och nu har vi ju varit i ett par år där de faktiskt varit lite i träda, inte i träda produktionsmässigt, men kvalitetsmässigt, där man har känt att det är en liten trötthet i superhjältegenren. För hade vi sagt det för 7 år sedan hade folk bara skrattat, för det kändes som att det var en odödlig genre, spelar ingen roll vilka filmer som kom, alla gick och såg dem, men den tiden är slut nu. Så, men från och med i år så har de ju fått liksom backa bandet, starta om och tänka, vi måste göra varje produkt som vi släpper så pass unik och så pass bra så att den står på egna ben. Det går inte bara att slänga ut sig någonting med ett coolt namn på längre i en viss värld. Här måste det vara genomtänkt från början till slut. Och då har ju James Gunn som har huggt tag i DC-universumet. Vi fick ju Superman i år som blev en succé. Och sen har vi också tv-serien som du får påminna mig om vad den heter.
Supergirl.
Nej, ja, inte Supergirl-tv-serien, utan med han som... Det fanns säsong 2. Han är lite kort i filmen också.
Peacemaker.
Ja, Peacemaker. Ja, tack. Ja, ja. Som är jätteblodig, brutal och icke-barnvänlig. Mm. Men den, liksom, det finns en tanke där. Den har en egen berättelse. Nu kommer Supergirl nästa år. Just. Som är en helt annan slags film. Vi får Green Lantern tv-serien som är en form av deckarhistoria, typ som en crime fast med den här science fiction grejen, vilket jag tror kommer bli också växa ännu mer, science fiction-genren. Men man märker att superhjältarna börjar ta form. Vi ser hur Marvel har fått starta om. Även om Captain America inte gick så bra så fick vi Fantastiska Fyran och vi fick Thunderbolts. Så även om inte jättemånga gick och såg dem som man hade hoppats på, det är fortfarande många som gick och såg dem, så ser man att det är genomtänkt på en annan nivå och de har sina egna stories och de bygger upp för någonting. Nu får vi Spider-Man snart här och sen får vi såklart en ny Avengers. Så nu verkligen, så den tar jag också med mig och den ser vi ju fram emot att få tillbaka de här riktigt riktigt bra superhjältegrejerna. Daredevil som de till och med gick tillbaka, skrev om för att, och filmade om för att de kände att nej, det här håller inte, vi måste göra det top notch, annars släpper vi det inte.
Ja, alltså Daredevil är en höjdpunkt för mig i år, absolut. Jag tycker ju att superhjältegenren absolut kanske är på väg uppåt igen, men de har ganska mycket att bevisa, men Daredevil tycker jag som tv-serie var helt briljant och jag väntar på absolut mer.
En annan grej jag tar med mig för 2025, det är en vattendelare verkligen inom popkulturen. Den kan användas, många är oroliga för den, många hatar den, vissa älskar den. Det är hur AI har verkligen levlat upp under 2025. Det har kommit AI-musik, man gör AI-bilder, det är AI i spelutveckling, det är vissa spel, vissa filmer blir inte nominerade till priser för de har använt AI för mycket. Många musiker är jätterädda för AI-låtar, vissa AI-låtar har fått miljonpublik. AI har verkligen fått en fundament under 2025. Nu får vi se vart det tar vägen, men det här är ju bara början.
Ja, alltså AA, det här är en hel diskussion egentligen. AI är ju ett intressant verktyg, men när det ersätter saker och... Ja, nej, jag tänker att lämna det här till en helt annan diskussion. Jag kan hålla på länge som helst om AI. Det är AI i alla fall någonting som vi kommer få lära oss att leva med på gott och ont.
Och en annan grej som jag tar med mig och jag avslutar med det är nästa level. Vi av streamingtjänster, vi hade ett avsnitt i Geekpodden för inte så länge sedan som hette Streaming Wars, tror jag. Och det var ju under pandemin så öste de ut de här plattformarna med olika streamingtjänster. Och man tänkte så här, ja, det här var ju intressant, nu har vi jättemycket att välja på. Vilken kanal ska jag ha? Eller vilken streamingtjänst? Nu är vi verkligen i nästa, under 2025 så kommer man till det här, oj, nu får ju de verkligen bekänna färg Och då, nu har man ju sett vilka som är på väg att klara sig, vilka som inte klarar sig. Och vi kommer in i fasen att nu börjar de köpa upp varandra. Mm. För att det kommer bli färre streamingtjänster. Och bland annat då, det mest omtalade är ju just nu Netflix som är på väg att köpa upp hela Warner Bros. Så det vill säga, då får de med sig HBO, de får med sig alla DC-titlar, allting som ligger under det. Och så eventuellt slå ihop det. Många är oroliga för att det kommer minska biotittandet, för Netflix satsar ju som sagt inte så mycket på bio. Men hur många gånger har man inte hört folk som bara, åh, kan det inte finnas en streamingtjänst? Ja, vill vi verkligen ha det? Blir inte det väldigt linjärt? Vi får se. Här ser vi ju nästa del i hur streamingtjänsterna utvecklas, och det kommer också definiera popkulturen väldigt, väldigt många år framöver.
Absolut, streamingtjänsterna kommer, de är ju så viktiga nu för det, för det är det vi konsumerar film. Och jag håller väl med. Alltså jag har ju, när jag sitter och kollar på vad jag har för tjänster, så i slutändan så är det flera jag skulle kunna ta bort faktiskt. Så att jag vet inte riktigt vart det kommer. Det beror ju på. Jag tycker att det är för lite. Det kommer för lite nyheter i tjänsterna för att jag ska vara intresserad. Och då kan det kanske vara bra att man slår ihop så att det kommer lite mer istället.
Mm, och det var ju en av de faserna som man var i, för att man märkte att under pandemin då öste de ut. Mm. Sen hade de inte pengar att producera material.
Nej.
Så att, som du sa, då var de tvungna att skära ner. Vissa serier lades ner, vissa filmer gjordes inte. Budgetarna blev lägre och släppen färre. Mm. Och då blir ju också tjänsterna mindre attraktiva.
Ja, speciellt om du säger att du är kapp eller att du är liksom ute efter nya, då kommer det ju inte lika mycket. Då är det ju, då blir man ju lite frustrerad. Okej, okay, nu har det kommit tre nya filmer den här månaden. Ja, men nu har jag sett dem. Då har jag ingen nytta av tjänsten sen, till exempel. Så att det väl, sen är det väl det, visst slår det ihop tjänster, blir det dyrare såklart också.
Troligtvis, ja. De är inte dumma.
Nej, absolut inte. De slår inte ihop för skojs skull. Så att de ska sänka priset.
Om man tänker på hur mycket det kostar att köpa upp till exempel Warner Bros. Så lär vi se en sån fin liten prishöjning där. Ja. Men då både får Netflix och HBO samtidigt för ungefär samma pris då.
Ja, men det hade varit en grej. Men det kommer vi antagligen inte få. Utan då passar väl de på att höja den till ytterligare ett par kronor.
Man får ju garanterat betala ungefär lika mycket som man gör nu för att ha två tjänster.
Ja. Vi får nog bara vänja oss att det här hoppandet mellan rättigheter och tjänster och slå ihop och hit och dit och namnbyten och uppköp och allting, det kommer hålla på att ta nu. Vi får se vart det landar bara.
Och med det så kan vi väl stänga 2025, och vi kommer ju såklart nästa säsong blicka framåt, för oj vad mycket roligt vi har och se fram emot 2026.
Ja, men 2026 ser ut att bli ett riktigt kul år redan på förhand, så att alltså de första avsnitten kommer ju bli magiska och bara kasta sig in i detta.
Och det blir superhjält, och det blir Star Wars, och det blir rollspel, och det blir brädspel, och det finns så mycket, mycket science fiction.
Ja, men det ser jag fram emot. Jag gillar att du peppar för science fiction här, för det är någonting som jag vill ha mer av.
Mm, och det är kul, för att det är en av de spaningarna som jag kommer dra i början av nästa säsong. Det är min science fiction-spaning. Hur man nu inser att de stora bolagen inser, oavsett om det är kända franchises eller inte, hur mycket folk älskar science fiction och hur mycket den genren går att utvecklas. Och det handlar ju, det såg vi på Andor till exempel i år, hur man gjorde någonting helt nytt med Star Wars. Ja. Vi kommer ju få mer Star Wars nästa år. Men det finns ju också andra berättelser. Alien är ju en sån exempel, en skräck i sci-fi-miljö. Just det här att du sätter vår verkliga miljö, men du skruvar lite på tekniken så du får lite andra regler och förutsättningar, och så kan du skapa helt nya händelser och händelseutveckling och karaktärsutvecklingar. Och du vet, du kan inte riktigt förvänta dig helt vad som komma skall.
Nej, och det som är kul är att det är samma i spelvärlden. Där har vi också, det är väldigt stora titlar på gång som är sci-fi. Så att det är mycket sci-fi, Fredrik. Mycket.
Det kommer vi med mer om den spaningen som sagt i början på nästa säsong.
Tjena, kära lyssnare. Patrik från Geekborden här. Jag vill bara tacka för den här säsongen och hoppas ni har haft en trevlig jul och får ett gott nytt år. Själv har jag firat julen som det ska med släkt och vänner och även lite härligt nördiga julklappar såklart. Bland annat så fick jag Lego, ni vet, årets julklapp, vuxenleksaken. Och Lego i form av Frihetsgudinnan som jag håller på att bygga på just nu. Sen tänkte jag också ge ett litet tips så här i juletider när ni kanske har lite tid och lite pengar, höll jag på att säga. Och det tipset handlar om dataspel.
spel faktiskt. Nämligen Steam. Det finns ju en ganska kraftig julrea där just nu. Och som taktik- och strategiexpert så måste jag ju då tipsa om att gå in och leta upp Paradox rea. Där man kan få härliga rabatter på Hearts of Iron, Crusader Kings, Europa Universalis, Stellaris och alla andra härliga strategi- och taktikspel. Så det är mitt lilla tips till er. Hoppas ni får ett härligt 2026. Så hörs vi i podden. Ha det gött. Hej!
Ja, nu stänger vi påsen som du sa för 2025 och vi tackar för oss för året. Tack för att ni var med oss. Häng med in i nästa år med Geekpodden. Vi som sitter här idag, det är jag, Magnus Sörensen.
Och Fredrik Foringer. Gott nytt år eller ha en bra början.